Jag jobbade under Gotia Cup. Jag och några andra kollegor höll vakt utanför diskot. Hundratals små flickor och pojkar stod i kön. Två manliga kollegor och jag stod och lutade oss mot fordonet och tittade mot kön. Vi hade fått stå där rätt länge när den ena kollegan vände sig till mig och utbrast: "Ja du, vi har ju åtminstone något att kika på till skillnad från dig." Och nickade leende mot de små flickorna med minishots och magtröjor. De var 10-15 år. Vittnesmål ur polisens MeToo-upprop. Hashtag nödvärn. Hej allihopa och varmt välkomna till avsnitt 327 av Ångestpodden.
Hej på er.
Snälla, jag måste ha bladet från munnen direkt.
Okej. Okay.
Jag vet att vissa som lyssnar är hypokondriker precis som jag. Mm. Och det kan vara ett helvete.
Mm.
Det är måndag när vi spelar in det här. Och jag ramlade i morse på väg till min naprapat. Alltså som ett barn, Sofie.
Ja.
På rullgrus. Jag bara gled.
Mm.
Så nu har jag ju då fruktansvärt ont i knät. Och alltså det enda jag ser framför mig är operationsbord, kryckor, lång rehabilitering. Och jag har ju, alltså det, jag vet inte om jag är, har blivit så jävla klumpig senaste tiden, för jag har ramlat, jag har skadat tån, var det ju förra veckan.
Ja, just det.
Jag har slagit i knät, gjorde jag typ i höstas, då ramlade jag också, då halkade jag. Jag har haft problem med min höft, alltså du hör ju, det bara hopar sig. Jag är som en liten olycksfågel.
Ja.
Men nu är jag så rädd, alltså för jag bara, nu har jag haft inom situationstecken tur de andra gångerna. Den här gången är det skarpt jäkla läge. Och något är sönder i mitt knä.
Ja, alltså jag kan inte lova det.
Nej, jag vet! Och jag, alltså jag har skitont och jag, alltså det var ju,
men det är ju inte uppsvullet.
Ännu.
Nej, men det borde redan ha blivit det då. Men jag är ingen läkare så jag kan inte säga något. Det kanske är...
Gud, alltså jag hatar det så mycket. Där är jag då.
Ja.
I min känsla. Hur mår du?
Jag mår bra. Jag mår bra faktiskt.
Mm.
Ja, mer än så behöver jag väl inte säga. Det är bra bara.
Ja.
Men det är också så, ja det är bra punkt. Alltså det är ingenting liksom utsvävande eller så.
Men visst har man ändå varit lite så uppe i varv senaste. Alltså... I och med att på sociala medier har det verkligen blivit så här, det har spridits de här nyheterna om att så här, 5 kvinnor har mördats på en vecka.
Mm.
Alltså du vet så här, jag vet inte, något bubblar i mig.
Ja, och sen kom ju allting då också med Paradise Hotel.
Exakt.
De har pausat hela säsongen. Det är 2 sexuella övergrepp på bara en kväll. De är filmade. Alltså det är liksom, ja man har varit väldigt, alltså dels ju såklart förbannad och upprörd och uppgiven, men också så här, nu jävla åker ni fast, era jävla svin. Alltså...
Och vet du, det är liksom faktiskt väldigt passande just idag med tanke på att jag har känt mycket att så här, vad hände efter MeToo?
Mm.
Men först, vi är denna veckan sponsrade av Ellos.
Ja, och som ni vet vid det här laget så har ju Ellos, de gör ju väldigt mycket för att lyfta kvinnorskapet. Vi lyfter ju kvinnorskapet tillsammans med Ellos genom vårt initiativ The F-Word. Och idag tänkte vi prata lite grann om när vi har känt att vi liksom inte blir tagna på allvar i liksom typ arbetslivet på grund av att vi är just kvinnor.
Vad skulle du säga är så här, någon kommentar du har hört som du känner att så här, det här skulle aldrig ha sagts till en man?
Bästisarna Ida och Sofie startade en.
Typ. Vi får aldrig vara poddarna.
Nej, eller liksom entreprenörerna.
Aldrig.
Utan vi är ju de gulliga bästisarna som... Nej men så här, vi är de gulliga bästisarna som råkade ha en väldigt fin och bra idé. Och sen råkade det också bara bli framgångsrikt.
Mm.
Det var inte på grund av att vi var liksom driftiga.
Jag vet.
Att vi såg att det här kunde bli en business. Alltså, så här, det var inte därför vi startade Ångestpodden, vi gjorde det för att det kändes väldigt viktigt, men det är klart att vi hade en dröm om att det skulle kunna bli vår business också.
Exakt.
Och det älskar jag.
Ja, men du vet, något som jag verkligen så här kan reagera på att folk frågar oss ibland så här, men tror ni inte killar blir skrämda av att ni liksom gör det här på egen hand?
Ja.
Som att så här, vi skulle behöva någon kille som håller oss i handen.
Ja.
Genom vårt typ företagande. Det är så himla konstigt.
Och alltså vi har ju verkligen varit på, det var ju väldigt tidigt i vår liksom själva businessresa. Vi hade haft ångest på det i några månader, skulle starta upp eget företag och skulle ju på ett bankmöte med en man. Han var ju liksom, han var ju absolut äldre än oss, men han var ändå yngre än den här medelålders mannen.
Ja.
Han var ju ändå ganska ung i sin
bransch. Ja, verkligen.
Och så som han såg ner på oss, det är liksom det bland det sjukaste jag varit med om. Alltså han satt typ och skrattade åt oss.
Men får jag säga, jag ser ju kvinnor överallt som, alltså vad ska man säga, ritar om kartan. Alltså du vet, kvinnor som är framtiden, som går först i ledet, som går i bräschen. Det inspirerar mig på ett sätt.
Ja, jag vet inte. Och vad då hela liksom influencerbranschen är ju skapad av kvinnor.
Verkligen. Ja,
vilket är liksom gåshud all over the place.
Ja men verkligen. Och Ellos vill ju också hylla kvinnor, kvinnorskapet. Vi ska få växa som kvinnor. Vi behöver inte så imitera män.
Nej.
För att vi ska bli framgångsrika eller för att vi liksom ska kunna brinna för någonting, att förverkliga våra idéer. Vi ska vara kvinnor i det.
Precis, och inte vara duktiga på någonting trots att vi är kvinnor. Eller bara du är bra på det här. Fan vad bra du är på det för att vara kvinna.
Ja, exakt.
Bort.
Men jag älskar faktiskt att Ellos verkligen tar ställning för liksom kvinnors rättigheter. De värdesätter det, och därför värdesätter jag Ellos.
Exakt.
Och jag vill också tipsa om på Instagram att gå in på hashtag equallywomen och bara så här, ta del av allt som delas där, för man blir stärkt.
Tack Ellos.
Veckans avsnitt.
Ja.
Vi ska prata om trakasserier och liksom tystnadskultur inom svensk polis idag. Mm.
Och vi har med oss Kerstin Dejemyr som ju har själv varit polis.
Ja.
Som inte är det längre.
Hon var ju med och startade polisens MeToo-upprop, hashtag nödvärn.
Mm.
Och man kan väl säga att efter detta så, alltså hon kände sig ju nästan tvingad att lämna myndigheten.
Mm.
Vi kommer prata om det här, såklart. Men det som jag tyckte liksom när vi skulle träffa Kerstin, allt jag kunde tänka var så här, vad händer i vårt samhälle när den som ska vara beskyddaren blir förövaren?
Ja. Och vem ska man, vem kan man lita på?
Jag vet. Förlåt Sofie, men alltså powern.
Ja.
Jag kände av Kerstin.
Ja.
Snälla.
Det är också mycket dialekt i dagens avsnitt, vilket jag älskar.
Jag älskar det.
Ja.
Vi rullar intervjun med Kerstin Dejemyr.
Varsågoda.
Hej Kerstin och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack snälla för att jag fick komma hit.
Det är väldigt kul att ha dig här.
Tack.
Men du ska få berätta för de som inte vet, vem är du?
Ja, Kerstin Dejemyr. Född och uppväxt i Karlskrona.
Jag tänkte, för vi är från Karlshamn.
Ja, jag hör det. Vilket innebär att min dialekt kommer säkert förändras över hand här.
Oh, vad härligt.
Vi påverkar varandra.
Ja.
På en gård i Karlskrona. Började jobba inom vården. Jag började jobba, mitt mål var att bli sjuksköterska.
Mm.
Så jag jobbade en jättekort tid, gick ut vårdlinjen, jobbade jättekort tid i Karlskrona men flyttade sedan därifrån. Har bott på ett antal platser i Sverige tills jag hamnade i Stockholm 92 där jag började polisskolan. Ja, alltså för mig var det resan mot att bli polis var väl kanske inte liksom helt självklar, för jag hade ju siktet inställt på vården och psykiatrin och att det var där jag skulle jobba. Men jag kan ju någonstans se att det finns väldigt många likheter mellan vårdyrket och polisyrket.
Vi ställer en fråga till alla gäster i Ångestpodden, nämligen vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Alltså ångest är ju så otroligt, jag tänker att man slarvar lite med uttrycket idag. Men att det också är en, liksom, den självupplevda bilden av ångest som måste få råda. Att det inte finns någon konkurrens i vad som är ångest. Att ångest är ju den egna smärtan och den går inte att jämföra. Men när vi hamnar i ett konkurrensförhållande om vem som har mest ångest och vad den ångesten betyder, då tappar vi lite grann bort liksom, uttrycket att man mår dåligt.
Mm. Ja,
och det är ju väldigt många som ska börja då, varför mår du dåligt i det du har? Eller jag mår ju mer dåligt än vad du gör. Och där man då, som sagt, den konkurrensen kan vara förödande.
Ja.
Men jag vet ju också att ångest påverkar ju så många fler än den som har ångest. Alltså ångesten... Hos den som har ångest har ju ångest för att få ångest. Och de runt omkring har ju ångest för att den som har ångest ska få ångest. Så att det blir ju en sån otrolig följdverkan i det.
Mm.
Men, och det var det långa svaret. Men det korta svaret, ångest påverkar så många fler än den som har det.
Mm.
Men jag tycker att man slarvar med uttrycket. För att må dåligt, det är inte farligt.
Nej.
Och att må dåligt behöver inte nödvändigtvis betyda ångest. Som ändå är en... liksom en, ett sjukligt begrepp.
Precis.
Och det får man vara försiktig med.
Mm. Men du är ju just nu aktuell med boken Gärningsmannen är polis, som du har skrivit tillsammans med journalisten Lisa Bjurvald.
Stämmer.
Och idag ska vi framförallt prata om sexuella trakasserier inom poliskåren.
Just det.
Varför ville du skriva den här boken? Eller ni?
Mm. Alltså för mig var det viktigt, och jag tror att jag började någonstans säkert långt tillbaka innan jag blev polis. Att samla på mig, eller säkert jag gjorde det, samla på mig berättelser och försöka förstå hur beteenden och hur människor hänger ihop och varför det blir som det blir. Och det har ju varit viktigt för mig också i en terapeutiskt hänseende, men också att jag tycker det är kul att skriva.
Mm.
Jag har ju som sagt alltid sökt mig till människor i någon form av utsatthet och också tyckt att det har varit både spännande, men att jag har är bra på att möta de människorna. Så att samla de här berättelserna handlade ju väldigt mycket om att få andra att förstå hur situationen kan vara. Jag skrev ju en bok 2016,
just det.
Som är en lite skönlitterär bok som jag egentligen trodde handlade om våld i nära relation där miljön var polisen. Men jag förstod ju 2017 att jag hade skrivit en bok om MeToo.
Mm.
Och där blev det väldigt tydligt för mig att jag skulle kunna skriva en fackbok om det. Den riktiga boken.
Mm.
Men var väl kanske... min skrivlust handlade väl mest då om ilska och att jag så här, nu ska de förstå.
Ja.
Men när jag träffade Lisa och vi kunde tillsammans få ihop boken på ett fenomenalt sätt faktiskt, där min polishistoria och mina påståenden och mina sanningar, det jag har sett, kunde bekräftas utifrån att Lisa journalistiska förmåga och hennes intervjuer och analyser vävs samman.
Mm.
Så boken ändå får en vad ska man säga, en sanningshalt som är på ett helt annat sätt än om jag bara skulle ha skrivit boken för egen del.
Ja, ja men just titeln, att så här, gärningsmannen är polis, alltså den, man liksom ryggar tillbaka, man blir så här...
Ja, och det är ju förstås meningen.
Ja, såklart.
Jag kan ju nu, tänker inte ge några exempel, men vi hade ju betydligt mer provocerande titlar inledningsvis. Så att, men alltså, det här är ju lite så, vi vill ju förstås att den ska... skaka om.
Mm.
Och jag tror mig veta att den skakar om läsaren också. Mm.
Ja, det kan jag intyga. Men liksom, hur har arbetet kring boken gått till?
Ja, alltså jag hade ju skrivit, fick ju förlagskontraktet själv i första hand. Och hade ju väldigt mycket berättelser, eller min historia, det var ju inte berättelse egentligen på det sättet, utan jag var ganska tydlig med vad jag ville få fram för någonting för att man ska förstå, och då var det också lättare att berätta utifrån mitt perspektiv. Men det saknades sen, vad ska man säga, den här styrkan i det, och jag träffade Lisa och där någonstans blev det väldigt klart för mig För vi hade lite skav så där, jag och min förläggare, så här, hur ska vi liksom få till det, hur ska vi göra den ytterligare en dimension, och jag tänkte att vi skulle slänga in ytterligare en författare, att det var liksom författarskapet som brast, där han säger nej men skriva det kan du och det är liksom inte det som behövs, och där nötte vi ett tag och det var nästan så jag tänkte att den här boken kommer att läggas på hyllan, och jag får försöka hitta på hur den ska, hur ska vi få till det. Men sen mötte jag Lisa i samband med en annan intervju och det var som att hon liksom sände till mig och jag frågade henne och hon nappade ju direkt. Så att den kombon har ju varit oslagbar och boken i sin berättarform är ju ganska unik eftersom den innehåller liksom min biografi kan man säga, ett antal liksom vittnesmål och sen hennes journalistik.
Men du nämnde det, du började du på polishögskolan 92.
Stämmer.
Och hur kommer det sig att du liksom lämnade då det här liksom vårdbenet som du ändå hade varit inne och snuddat vid?
Ja, men det var väl säkert... alltså det, jag vill tro att det är så här. Jag har säkert liksom glömt bort det så. Men jag fick ju någon slags... ja, men någonstans fick jag reda på att man sökte till polishögskolan, sökte elever. Jag hade aldrig ens funderat på att bli polis. Mitt sikte var så enormt liksom fast inställt på att jobba inom vården, bli sjuksköterska. Jag hade för dåliga betyg när jag gick ut vårdlinjen så jag var tvungen att plugga på komvux. Och där första gången i mitt liksom liv så öppnade jag böckerna och insåg att det var ganska kul att plugga. Det var inte så svårt. Jag hade ägnat mig åt ridning och mina hästar i hela min liksom skoltid. Men nu så kom jag på annat. Och helt plötsligt fanns det fler möjligheter för mig. Det fanns fler options. Så de alternativen som jag hade, som jag liksom tänkte att jag skulle söka, det var förutom då sjuksköterska så var det jurist och präst. Men sen hittade jag ju den här ansökan då till polisen, eller att de sökte elever till polishögskolan. Och där var det väl så att någonstans ville jag ju se om jag kunde komma in. Jag kan ju tro att någon sa att du kommer inte in. Och då var det ju liksom upp till bevis.
Jo, skaffa
mig. Ja, exakt. De där små hornen bara liksom växte ut. Och jag vet egentligen inte riktigt... jag var inte förberedd på vad yrket var. Jag var så säker. Och alla de här yrkena som jag räknar upp har ju samma syfte. Fast man har olika verktyg att komma åt en människa som någonstans befinner sig i en utsatthet. Så att jag kan ju se att jag hade kunnat göra allihopa. Men nu kom jag in på polishögskolan och det trivdes jag ju med. Jag tyckte om att vara polis och jag tyckte om yrket och var väldigt stolt över att jag hade kommit in.
Ja, såklart.
Men det är klart att de andra yrkena, det hade säkert varit precis på samma sätt. Och att jag hade med mig de värderingarna som gör att jag har skrivit boken och att jag startade polisens MeToo-upprop. Det hade jag nog haft oavsett i vilken organisation jag hade befunnit mig.
Ja.
Så det har nog inte, men det är klart att det stack väl kanske ut utifrån hur polisen, hur det är inom polisen. Men jag tror att jag hade gjort samma oavsett vad det hade varit någonstans.
Ja. Men du har ju haft en lång karriär inom polisen. Alltså vad, liksom, vad har du jobbat med inom polisen?
Ja, man startar ju som radiobilspolis. Börjar med det. Men sen har jag ju jobbat med alltså våld i nära relation, sexualbrott, brott mot barn och ungdomsbrott. Som utredare och senare som FU-ledare. Jobbat mycket med ledarskapsutbildningar och förändringsledning inom polisen. Och sista åren innan jag slutade så jobbade jag på strategisk nivå med metodutveckling och som verksamhetsspecialist. Men allt inom, man säger, familjerelaterade ärenden.
Det finns en särskild grupp män här som öppet vägrar utföra arbetsuppgifter, som skriker åt kvinnliga medarbetare och chefer, som ifrågasätter åklagardirektiv om det är en kvinnlig åklagare, som går ut ur rummet när kvinnor talar, som bemöter kvinnliga brottsoffer med hån och förakt, som i fikarummet sprider målsägarens berättelse om grovt förtal med sexuell innebörd och öppet skrockar att fy fan vilket lyder hon är. Vittnesmål ur polisens MeToo-upprop, hashtag nödvan.
Jag arbetar som chef och har bara under den här hösten fått höra: du din lilla fitta, skratta. Fy fan vad vi skrattar åt dig och ditt projekt. Du anar inte hur löjlig du är. Du kan ingenting. Jag har jobbat i 40 år och du ska inte tala om vad jag ska göra. Du är helt dum i huvudet. Sen är det förstås uteslutanden, hånleenden, bastumöten och dagliga sexistiska kommentarer om både medarbetare och målsägare. Vittnesmål ur polisens MeToo-upprop. Hashtag nödvärn.
Och som sagt, under MeToo-hösten 2017 så startade du då polisens upprop. Hashtag nödvärn. Hur kom det sig att du gjorde det? Alltså, hur gick det till?
Jag var ganska sen på bollen. Och då med sen menar jag några dagar eller någon vecka eller sådär. Men jag hörde ju de här uppropen och var ju medveten om att det skedde. Men var inte riktigt där. Men sen när det började skramla in andra branscher, jag tror Försvarsmakten och möjligen någon till, så var det så här, när kommer polisens? Som om att det bara skulle komma. Jag hade liksom ingen tanke på att det var faktiskt en ensam individ som startade upp det, utan så jag satt en morgon och pratade med min man faktiskt och tyckte det var så konstigt, varför kommer inte polisens upprop? Mm. Och hur ska det se ut och vem är det som ska stå för det? Och då så säger han ju till mig så här, då får väl du göra det.
Mm.
Och det var inte helt enkelt. Jag visste inte riktigt hur jag skulle bete mig, utan jag kontaktade Maria Larsson, en kvinna från Göteborg som inte är polis och inte jobbat med polisen alls. Hon hade då en stiftelse som heter Dold och jobbade med brottsförebyggande innovationer.
Mm.
Hon hade läst min första bok. Och det var så vi hade fått kontakt.
Egentligen
hon...
var det ju först på bollen, skulle man kunna säga.
Egentligen.
Ja.
Men där hon hade tyckt att jag beskrev våldet och normaliseringen så bra i den boken. Så var därför hon hade kontaktat mig.
Mm.
Och jag fick någonting där, ungefär som det här jag beskrev med Lisa. Att det här är rätt person. Mm. Jag går på intuition. Och det visade sig vara helt rätt. Den kom och var ju jättebra. Och vi startade upp... ett upprop och Meta Broddare startade ett upprop för detta polis.
Mm.
Och bara inom några timmar så förstod vi att det fanns två precis likadana upprop. Så att då slog vi ihop dem. För vi var väldigt övertygade om att vi kommer samla vittnesmål och vi kommer lämna över dem för att berätta att det här pågår även inom polisen. Och man måste göra någonting åt det.
Alltså, vad fick ni in för berättelser och vittnesmål? Var det liksom massivt? Blev du chockad?
Nej, alltså den frågan har jag förstås fått många gånger. Jag blev inte så himla chockad över alltså innehållet i sig.
Nej.
För det var väldigt mycket som jag hade hört tidigare. Mm. Det är klart att det högg till i magen när man fick de här våldtäkterna. Och jag vill inte värdera eller säga att det är värre att ha fått en tafs på rumpan. För det kan absolut upplevas otroligt kränkande.
Mm.
Eller gör ju det såklart. Ja. Men de här våldtäkterna som har skett på arbetstid, på enskilda kontor. Det är klart att de liksom kändes bedrövliga.
Mm.
Det jag tyckte var mest sorgligt, det var ju att det var många berättelser som berättades för första gången.
Ja. Mm.
Och att det krävdes liksom ett globalt upprop för att man skulle ens våga säga någonting.
Mm, mm.
Och att det är så många, och det har vi ju inte liksom siffror på, som inte ville berätta. Som sa, vi har något att berätta. Men vi är så rädda så vi kommer inte berätta det.
Mm.
Men hur skulle du säga att männen inom poliskåren reagerade på det här uppropet?
Jag tycker att det blev mycket fokus på att det var synd om dem och att de inte visste hur de skulle hantera det och att det var...
Jag skrattade till.
Ja, så här, ja, men lite var det så att det liksom blev så här, men nu kan man ju inte göra någonting och får man
säga... Ska jag nu ragga?
Exakt, och får jag krama dig eller får jag flirta med dig eller får jag göra det så här? Och som om att det beteendet liksom... Ja, men vet du inte hur du ska uppföra dig och förstår du inte hur någon form av liksom relation byggs upp eller hur en attraktion byggs upp, ja, men då kan du gå hem och lägga dig, för det är liksom, det har man ju i sig. Det är inte så att du inte helt plötsligt inte kommer att kunna liksom vara på jobbet. Det var otroligt mycket liksom raljerande och man skämtade om det, och jag kan ju tycka att, vad ska man säga, i kölvattnet av det så blev det ändå så att man började prata mer om det.
Mm.
Men det gjorde också att man kunde skoja bort det på ett helt annat sätt. Så att jag vet egentligen inte om liksom, effekten blev så bra när man kunde använda det utifrån att fortsätta trycka ner.
Mm. Mm. Ja, men du skriver, alltså man blir liksom helt chockad, men du skriver i boken att du till exempel blev kontaktad av en polischef under arbetet med nödvärn. Berätta, vad ville han?
Ja, men han ville berätta för mig att jag inte hade förstått någonting, kan man väl säga. Han ville säga att det här hade påverkat mig negativt, att jag var förgrundsfigur för det här, och att han uppmanade mig egentligen att spring för livet, som han sa, att det här är inte bra för dig, du har fattat allting fel, och det kommer inte gå vägen.
Det var lite som, alltså, ett hot om att så här, du kommer inte få ha kvar jobbet eftersom du nu har lyft på det här locket liksom.
Ja, men det var verkligen så. Ja. Och jag vet liksom inte vad tanken var. Jag vet inte, alltså, jag upplevde att det var en stressad man som liksom, någonstans är det mycket som har gått fel, men jag vet inte varför han skulle dra med mig i det här. Nej. Vad jag skulle liksom, vad jag inte hade förstått, det fattar jag inte riktigt.
Nej, nej. Men här liksom, under tiden som ni får in fler och fler berättelser under hela den här hösten egentligen, alltså, var du ändå chockad över, ja, men dels så mycket berättelser som kom och männens agerande, eller tänkte du mer så här, ja, men jag har typ vetat att det är så här hela tiden?
Ja, men alltså, lite grann har jag vetat att det är så hela tiden. Ja. Jag har ju, alltså, i de rollerna jag har haft, många väl pratat med mig, jag har ju liksom känt mig lite som en kurator emellanåt, så att det är klart att jag har vetat väldigt mycket. Sen ska man ju förstå att under den här perioden, vi tre då som blev någon slags styrgrupp eller förgrundsfigurer för det här, vi jobbade ju dag och natt, och just där och då fanns det inte så mycket tid att tänka efter.
Nej.
För det var ett otroligt intensivt arbete under de månaderna.
Alltså, jag funderar liksom själv, det har jag gjort nu när jag har läst boken också, att så här, varför tror jag, alltså det är som att jag alltid har tänkt att alla inom polisen är de godaste människor, alltså så här.
Ja, men det är väl den bilden man vill ha.
Att jag bara så här, varför skulle de männen, alltså alla branscher vittnade, men polismännen, de skulle, alltså att det är det som jag typ har tänkt.
Ja, men alltså, så vill vi ju att det ska vara. Ja. Och jag tänker att det ska få vara så. Det finns ju otroligt mycket godhet och mycket som är bra. Det man ska förstå, det är att alltså, det som händer och mekanismen när man tillåter någon att bete sig eller liksom inte gör någon konsekvens av det, det är ju att de andra vacklar i hur de ska vara.
Mm.
Så att även de som är goda kanske ser upp till den som inte kan uppföra sig.
Mm.
Som om att det är det beteendet som vi ska främja.
Mm. Ja, det är så sant. Ja.
Så att där och då i den kontexten så beter man sig på ett sätt. Och jag skriver ju även det i boken, att man blir liksom nedmonterad. Ja. Till slut så vet du inte riktigt hur du ska bete dig. För om de icke goda beteendena inte styrs in i goda beteenden, då helt plötsligt beter du dig ju icke bra.
Ja. Mm.
För att det kanske är så du ska vara.
Precis. Men kunde man känna att man blev nedmonterad, alltså som kvinna också?
Ja, men det tycker jag. Jag upplever att alla blir nedmonterade för att byggas upp i den manliga normen. Och alla, skulle jag säga, oavsett om du är man eller kvinna, som inte knäcker koden för att passa in, för den finns ju inte någon manual för hur du ska vara. Men om du inte passar in, oavsett vad det må vara, att du är annorlunda och sticker ut, att du inte platsar i den här boxen, då kommer du att liksom inte ses som att du är som du ska vara.
Och då blir heller inte yrkeslivet jätteroligt.
Alltså, nej, då blir det besvärligt, och det kommer skava hela tiden. För att det går liksom inte att göra om sig själv i vilken omfattning som helst.
Nej.
Men också när man läser din bok så förstår man ju så här att det är extremt ojämställt inom polisen. Men kan inte du ge några exempel?
Ja, men sen, ojämställda i sig är ju det som vi även ser i samhället.
Ja.
Alltså löner eller utvecklingar i say, chefsbefattningar eller tjänster eller annat. Sen är det klart att det är ojämställt utifrån, och det håller man ju på att liksom göra bättre, men det, uniformen till exempel är ju inte anpassad för kvinnor. Jag har ju en sån här, på 90-talet tog man fram en ny uniform. Då skulle, det finns ju en vad säger man, en kjol som ser ut som en så här flygvärdinnekjol.
Ja, just det.
Och den är väl helt okej och ser ganska bra ut. Men då fick man för sig att man skulle ta fram en kjol som man skulle kunna använda när man arbetade ute. Så man gjorde en plisserad byxkjol med enorma mängder tyg i. Och den tyckte man då att kvinnor skulle ha. Och det är jättesynd att jag inte har kvar den. För den är, och det är så här att jag vet liksom inte vem som tog fram den och tyckte då att det här är liksom, nu ska kvinnorna ha någon form av byxkjol när de är ute och arbetar för att de vill ha kjol. Otroligt märkligt. Och det är så här, det blir liksom inte anpassat. Det är inte som att man, för det ena är ju att man ska anpassa vad är det för yrke du har och vad ska du utföra för någonting.
Mm, precis.
Och sen så behöver det väl liksom, ser vi ju olika ut ergonomiskt, behöver vi ha olika saker.
Mm.
Men det är inte så att bara för att du är kvinna och så får du en kjol och så ska du vara nöjd.
Nej.
Den blir ju väldigt konstig.
Ja. Men också bara att det, inte, alltså att det inte finns en uniform som är mer formad för den kvinnliga kroppen. Alltså det var, ja, det var typ en chock när vi såg, bara på tal om tunna blå linjen som vi pratade om här innan. De tog upp något jättekort om det och vi reagerade så hårt på det. Alltså, va? Hur kan det, hur kan
det
inte va, ha...
Det var något med höfterna eller vad det var.
Ja, det skrev jag ju i boken också.
Ja, just det. Ja, det var där jag...
Att liksom... Ja, men vi ser ju, vi har ju höftben och höftkam.
Precis.
Ja. Och jag menar, jag har haft så mycket blåmärken på mina höfter. Av pistolen.
Aha.
Och på den tiden så fick man inte ha benhölster. För att det... Ja, jag vet inte. Det, var ju, det fick man inte ha. Det skulle man ha om man var en insatspolis. Eller om man, men inte en vanlig polis fick inte ha det. Då kunde man gå till doktorn och säga att man hade ont i ryggen eller någonting. Så skulle man kunna få ett intyg på att man skulle få ha benhölster.
Aha.
Men det är också det att det går liksom inte att anpassa sig för att... Men vi ser ju väldigt olika ut.
Ja.
Men,
ja.
Men det är ju vissa som menar att polisen nästan är som en sekt. Mm. Var kommer det ifrån liksom?
Nej, men jag tror att det, anledningen till det är att det är så otroligt begränsad insyn till polisen. Där man ger en bild och man vill att det ska se ut på ett visst sätt. Och man är ganska ogenerös med att berätta hur det är. Där man... Det jag tycker att man egentligen skulle göra helt tvärtom. Jag menar, nu har man ändå startat upp. Man har någon podd och man har liksom,
ja,
man försöker ändå visa på vad som finns. Men det är ju extremt tillrättalagt.
Mm.
Det är ju inte så att man... Man har ju till och med släckt ner så här Instagram-konton när man tycker att någon visar för mycket. Vi har... Det skriver jag ju också om i boken, tror jag. Den här kvinnan som visar på sociala medier utifrån sin studietid.
Mm.
Men får ju liksom samtal om att hon inte får visa de här grejerna. Där det inte på något sätt visas någonting som allmänheten inte vare sig får eller redan vet någonting om. Och där blir det ju så tokigt, för att om man inte är generös, då blir det ju det här sektliknande.
Ja.
Vad pågår egentligen?
Mm.
Och finns det något, stämmer den här bilden eller är det någonting helt annat? Det är ju den man börjar fundera på. Är det sanningen vi får se eller är det... något som är liksom tillputsat.
Ja. Ja, men det känns som att det är sån extrem, vad heter det, kåranda. Alltså att man liksom ska alltid hålla varandra om ryggen. Det ska liksom, alltså är det något som bara, alltså så här, lär man sig det, eller är det så här, det är så ingjutet i liksom myndigheten på något sätt?
Nej, men alltså kåranden i sig är ju, vad ska man säga, positivt,
ja,
egentligen.
Ja, exakt.
För den är ju så här, den är ju ändå liksom, man står där för varandra, man är där, man håller ihop det. Och det är ju ett skydd, det är ju viktigt någonstans, ja, i en situation. Men när den blir destruktiv eller börjar gå ut att man inte blottar någonting som inte stämmer eller att man vågar säga ifrån, då blir den ju inte bra, då gör den ju illa. Och det är så lätt att luta sig bakom kåranda. Det är ungefär som att säga att kulturen sitter i väggarna. Det är samma här, att det är våran kåranda. Den får man vara lite försiktig med, för att den kan göra mycket mer skada än nytta egentligen.
Ja, det känns som en så hårfin gräns.
Ja, och grejen är den att den är också så otroligt sårbar. För att du är med i kåren, sen gör du fel saker, då är du helt plötsligt inte med. Och vad som är fel, det vet vi ju inte heller. Det kan vi inte gå till någon bok och liksom läsa vad som är fel. Utan helt plötsligt så vet man att man har gjort fel saker.
Ja.
Och då är man inte med i kårandan längre.
Nej, för det är lite nästa fråga också som du skriver om. Att så här, det finns ständigt liksom ett hot om utfrysning. Mm. Berätta om det. Alltså, hur kan
Nej, men det är precis det. Att man vet ju inte vad som inte passar in eller Nej. Vad som inte är okej. Och det kan gå väldigt, väldigt fort. Och den rädslan pratar jag mycket om, att den här, liksom, att rädda människor är ju farliga människor. Om jag går runt och är rädd på jobbet för att jag känner att jag kanske inte riktigt hänger med av någon anledning eller inte riktigt förstår de som jag jobbar med, eller man inte får vara annorlunda, man får inte sticka ut, utan man kämpar för att vara ungefär likadan som dem, då är det väldigt lätt hänt att man gör någonting som inte är okej. Mm. Och då får man helt plötsligt inte vara med. Och då påverkar ju det även när jag är ute och jobbar och jag möter allmänheten, och då gör jag sannolikt inte ett bra jobb. Mm. För om jag funderar på om jag gör rätt nu eller om jag gör fel eller om jag säger rätt saker, och har jag alla med mig hela tiden? Det är ju den ena, rädslan bara för sitt beteende. Och sen kommer den andra rädslan. Det är ju för att någon ska ta mig på brösten eller säga någonting som verkligen kränker mig sexuellt.
Ja. Mm.
Och då ska man gå rädd för flera saker. Och hur ska man då kunna vara liksom 100% närvarande i sitt uppdrag?
Ja, det känns ju i princip helt omöjligt.
Ja.
Alltså om du sitter i en polisbil och sen så har du precis blivit sexuellt trakasserad eller kränkt eller någonting, och så kliver ni ut och så ska ni möta någonting ute på stan.
Mm.
Hur ska man då förvänta sig att den här patrullen ska göra ett arbete som är 100%?
Nej, alltså, det går ju inte. Men i boken så undersöker ni också polisens chefer, alltså hur de har ställt sig till andra mäns sexuella trakasserier. Vad fan ni då?
Ja, men alltså, det är ju en tystnadskultur och en alltså jag skulle vilja säga att man inte ens vill liksom se det på det sättet. Man vill inte, det är någon annan. Man vill gärna bort utifrån att det kan inte vara någon av dem här, utan det är kanske de andra liksom i nästa led, men inte de som är allra närmast.
Mm.
Och jag vet inte om man verkligen på riktigt tror att man i alla led kan stå och säga att det här inte förekommer eller att det inte sker eller att det är liksom enstaka individer eller att ja, det förekommer inte hos oss men hos någon annan.
Mm, mm, mm.
Jag vet inte hur länge man liksom ska klara av att göra det.
Nej.
Och det verkar man ju ha kunnat hålla på med ganska länge.
Ja. Mm. Mm. Men jag tänker mig, för något som känns återkommande i boken är just att det verkar finnas en inställning att så här, alltså man är så himla förlåten. Att så här, men Stefan är ju så. Thomas har ju alltid varit så. Han skämtar bara. Alltså, mm. Den här som är så skadlig.
Mm.
Att så här, i den lilla stunden så tycker man att så här, men han är ju så. Men liksom i det stora hela är ju det största problemet.
Och där kommer du in på något jätteintressant. För att det funkar ju så länge som man... Alltså det här beteendet att man liksom... Ja, men det är ju han och det är han. Ja. Och han gör bara så. Han gör det när han är full. Och sen så ibland så gör någonting som inte ingår i den här liksom tajta gruppen. Då får det konsekvenser och då tycker man att man har gjort. Låt oss säga att ja, men Stefan och Marcus och Pelle och Kalle, de beter sig illa, men de tycker vi om.
Mm.
Så då säger vi, ja, men det är ju bara dem. Sen kommer Niklas in och gör samma sak, men han tycker vi ju egentligen inte riktigt om. Så då får det konsekvenser.
Mm.
Och så visar man upp det. Men vi gjorde ju så här med Niklas.
Mm. Mm.
Han fick ju liksom, vi hade samtal och vi hade koll på honom, vi flyttade på honom, vi gjorde grejer. Då har vi ju faktiskt gjort vad vi skulle göra.
En gång av.
En gång. Och han var ju lite annorlunda.
Han ville man kanske ändå omplacera, exakt, så då fick och han en anledning
exakt,
att göra det.
Och han ingick ju inte riktigt i den här gruppen.
Nej, precis.
Kåranden. Mm. Men de andra gör ju det.
Mm.
Och då är det inte, handlar det inte om vilket beteende det är. Utan det handlar om vem som gör det.
Mm. Ja, man blir ju galen på det.
Ja.
Men skulle du säga att det finns liksom ett maktmissbruk inom polisen?
Men det är klart att det gör.
Ja.
Det är ju maktfullkomligt utifrån många aspekter. Bara genom att vara polis så har du ju en maktposition som är väldigt lätt att överskrida och ta liksom för mycket makt, oavsett om det handlar om liksom, i din organisation eller ute på stan.
Ja.
Mm.
Men att liksom använda den i olika situationer och den här beroendeställningen som per automatik finns inom polisen eftersom vi har en hierarkisk organisation, så är det ju så svårt att veta om man första gången man kliver över gränsen, om det är medvetet. Men när det sen fungerar och blir ett normalt beteende, då är det ju väldigt lätt att tro att man kommer göra lite, lite mer än vad man hade tänkt sig från början.
Ja, för ni skrev också i boken om att manliga poliser ofta återkommer i brott som gäller sexhandel, koppleri och prostitution. Berätta.
Ja, men det är ju samma där. Alltså gränserna förflyttas ju. Och det är ju inte, det ser ju inte annorlunda ut om du är polis eller om du är en vanlig medborgare. Alltså när gränsen förflyttas och det är normalt och det är lätt att göra det, då är det ju såklart inte så svårt att ta nästa steg heller. Och att de då har gjort det en gång, så kan man göra det två gånger, kan man göra tre gånger. Och blir det då inga konsekvenser eller någon faktiskt kommer och säger att det där beteendet är inte okej. Man får faktiskt inte göra så här. Nu måste du lära dig uppföra dig. För det upplever vi också, att det är väldigt få som ens, alltså att det är en sak att det ska gå till åtal och man ska liksom driva det så långt i en rättsprocess. Men det är ju väldigt få som faktiskt får veta att det beteendet som de har, det är oönskat. Det är inte okej att du beter dig på det här viset. Istället går man på den som har blivit utsatt och ställer massa frågor om hur det kunde bli på det viset, och man kanske ska försöka hålla sig undan och inte sluta vara så sexig.
Sluta andas.
Ja, precis. Sluta leva.
Men alltså gud, det är så sjukt. För jag tänkte med, alltså den här, man läste ju nu i höstas om den här bordellhärvan. Alltså stämmer det att den här mannen jobbar kvar inom polisen?
Ja.
Och kvinnan?
Hans sambo, hon blev dömd, ja precis.
Men han blev alltså inte dömd?
Nej. Han visste ju inte om någonting.
Nej.
Just det, han visste inget.
Och det är det som blir så. Och då är det ju så, det här är ju antagligen en person som tillhör då den där kretsen de man tycker om.
Ja.
Så att då gör vi vad vi kan för att vi ska se till att vi inte driver i den riktningen att den här personen ska bli dömd eller omplaceras eller skickas ut på gatan eller vad det nu kan vara för någonting.
På skolan en helgkväll på ett uteställe på skolområdet. En manlig polisstudent tafsar på andra polisstudenter. Han tar dem både på könet och brösten. Detta anmäls både till polisen och till lärarna. Killen får gå kvar. Vittnesmål ur polisens MeToo-upprop. Hashtag nödvan.
Men något annat med som man har hört eller så här, jag liksom kände igen det för att det så här ofta uppkommer på film, det är det här med särskilda utredningar, alltså när poliser ska utredas. Och alltså vad är det för avdelning inom polisen?
Ja, men det är ju en helt separat avdelning, alltså det tillhör ju egentligen inte polisen, utan de är ju fristående. Men det är ju före detta poliser som jobbar där. Så det är ju så att du och jag och vi kan ju ha jobbat tillsammans innan och vara då det här kompisgänget. Sen så får du en tjänst på särskilda utredningar och sen så gör din kompis någonting som man inte skulle ha gjort. Då kommer han ju utredas av en kompis.
Ja, det känns ju som att det är poliserna som utreder sig själva på ett sätt.
Det är det ju på sätt och vis. Så det har man ju liksom, man gör ju vad man kan rent politiskt och inom polisen att så här hävda att det här är en egen separat avdelning och man har ingenting med det här att göra. Men det är ju inte riktigt på det viset.
Nej.
Man gör ju vad man kan för att se till att poliserna inte, att inte växa åtal mot polisen.
Det blir ju nästan lite som att man är immun som polis. Så länge du då har en kompis som sitter på en...
Ja, jag tror att du är immun som polis oavsett om du har en kompis eller inte. Har du dessutom en kompis så är du helt oantastlig. Så att immuniteten finns där ändå. Du kommer kunna göra väldigt mycket utan att det händer någonting. Men som sagt, har du dessutom en vän eller du har ett track record, alltså du behöver inte ens vara vän med den, men du är i en position eller andra tycker att du är i den positionen, då kommer du klara det långt.
Men vad tror du att det gör med poliser? Alltså tror du att det blir att man själv tänker då att man lite står över lagar och regler?
Ja, men det tror jag. Jag tror att man för det första är ganska Eller såklart, det är ju väldigt bra på att veta precis vad man ska göra och inte göra för att hålla sig inom någon form av gräns.
Ja.
Det kommer ju med sakens natur på något sätt. Och sen så tror jag att man alltid tänker att man ska kunna skriva sig ur det eller trockla sig ur det på något sätt.
Mm.
Sen har man ju den här, nu kommer vi tillbaka till makt igen. Om den utsatta befinner sig i en lägre position, då är ju den i högre position mer trovärdig per definition. Mm.
Ja, vilket bara det är. Alltså det är så skadligt.
Mm.
Men om vi återgår liksom lite till dig. Och, alltså du blir ju till slut anmäld för ditt arbete. Men alltså hur är det möjligt? Ja. Hur kan du, för liksom, du gör uppropet hashtag nödvan. Du blir anmäld. Va?
Ja, och det är så, alltså, det går ju helt i linje med vad man kan förvänta sig eftersom jag som polis har, eller hade då, anmälningsplikt.
Mm.
När jag förkänner om en brott så måste jag polisanmäla det.
Mm.
Så det är ju helt i linje med vad man kan förvänta sig.
Okay. Mm.
Men det som blir lustigt i alltihopa, det är ju att det här var ju så unikt. Uppropet var ju något alldeles nytt. Det var globalt, det skedde i världen över. Det hände så mycket nya saker.
Mm.
Det fanns ganska många, liksom, vad ska man säga, man kunde göra ganska snabba förflyttningar i samhället om man hade tagit det här på allvar.
Ja, mm.
Och vid det här laget, jag menar, var visselblåsare i det här skedet, det var ju inget, det fanns ju inget skydd för det. Eller något som man ens ansåg vara sig viktigt eller intressant.
Nej.
Och vad man kan säga med det här, förutom då att jag hade anmälningsskyldigheten och att jag tycker att man kunde hantera det på något sätt.
Var det det du blev anmäld för? Att du inte anmälde
exakt
det?
Exakt.
Ah, okay. Mm.
Och jag var medveten om det, men jag tycker att man som sagt som myndighet kunde hantera det på något sätt. Att
ja, har vi visselblåsare
och vi ska liksom, vi behöver lösa det här på något vis.
Mm.
Och jag tycker som sagt att man hade haft möjligheter att skapa bättre förutsättningar för att visa på att saker och ting inte fungerar.
Ja, exakt. Det känns ju lite som att så här, vad bra att vi har en anledning att liksom anmäla.
Ja, och det blev liksom fel fokus.
Ja, helt alltså, fel
fokus. Som att det var relevant.
Ja, så alltså, det var ett större problem att du inte anmälde det, de vittnesmålen du fick in, än själva vittnesmålen i sig, att exakt de ens fanns.
Och där var ju jag så naiv och tänkte att liksom, jag gör det här för jag tror ändå att det kommer att liksom vara bättre att man får in alla de här vittnesmålen och att det är klart att brott ska anmälas. Men det är någonstans i det här visste vi ju inte hur vi skulle hantera det.
Nej.
Vi vet än idag inte riktigt hur vi ska göra med det här. För det fortgår ju och man måste fundera på vad är de bästa liksom, stegen att ta för att vi ska komma till rätta med det.
Mm.
Men där och då så handlar det egentligen bara om att så här, vi har en massa fakta och vi behöver hantera det på något sätt. Ändå då lägger man fokus på att man ska polisanmäla mig.
Mm.
Och sen så sköter ju myndigheten ganska dåligt i sig. Jag fick ju reda på det när anmälan var nedlagd, alltså 3 månader senare. Och då är det så, du har ju gått ett antal månader och varit liksom misstänkt för brott.
Jaha, utan att du visste om det.
Utan att jag visste om det. Och som polis känns det lite så här, jag tror att alla skulle tycka det var hemskt, men som polis är det så, det var liksom i allt det här, ja, så kändes det ganska bedrövligt faktiskt.
Och har man inte en skyldighet, alltså borde det inte finnas en lag som säger att om du är misstänkt för något så måste du få veta?
Och det får man ju inte. Det säger ju så att du kan ju vara det under pågående utredning. Men jag hade ju ett fackförbund som så här, brukar polis, eller är polisen misstänkta så brukar man ändå så här finnas till någon form av stöd för den.
Ja.
Men här fanns det ingen som...
Nej.
Och jag blev också så här... Om du då skulle anmält det här så vet man ändå att det skulle läggas ner det mesta för att alltså, jag blir liksom frustrerad.
Det är ju lätt att komma och säga att hade du anmält så hade vi hanterat det så här, men bara fast det hade ni kanske inte alls det gjort.
Nej, och jag vet inte liksom, för det blev ju också en väldigt signalvärde för alla som bara bekräftar den tystnadskultur inom polisen och den rädsla för repressalier som finns.
Ja.
Att nu liksom, vi räds inte utan vi kommer visa att det går så här.
Mm. Mm.
Är du dum så så gör vi så här.
Mm. Ja, precis.
Ja, men så du får ju sluta.
Ja, och det gör jag ju självvalt. Ja. Alltså, det har ju egentligen inte med polisanmälan att göra, men det är klart att alla delar som jag ändå samlar på mig i det här under det här året, där jag satt på en jätterolig tjänst, en utvecklingstjänst, jag jobbade mycket med liksom, strategiska frågor inom polisen, tyckte det var kul. Men det här var ännu roligare. Och jag kände att det var så rätt. Någonstans ibland så får man ju den där känslan att man liksom, ja, men nu är jag på rätt plats och det här ska jag göra, det här tycker jag är kul. Och jag kommer också kunna göra någonting bra. Jag skulle kunna vara framförallt till stöd för de som jobbar med de här frågorna. Och man ville egentligen att jag skulle skriva rapporter om hur man skulle göra eller skriva riktlinjer och skriva, och jag är processledare och handledare och coach, jag skulle kunna varit på plats snarare än att skriva de här riktlinjerna, för de visste vi ju inte, vi behöver ju vara där och nu, det här sker ju liksom hela tiden och man kan inte göra samma sak på olika ställen.
Nej.
Utan det är olika. Plus att någonstans är så här, var det verkligen jag som skulle göra det inom polisen eller någon annan? Men det man gjorde var ju att man släckte ner MeToo helt och hållet. Och man sa att det hanterar vi under jämställdhet. Och jag tror inte man kan göra det. Jag tror att MeToo är någonting helt annat. Ja. Jag föreslog att man skulle ha en MeToo-samordnare inom polisen. Och man sa nej. Jag tror att det behövs. Jag tror att det behövs i samhället, för som sagt, det här är någonting helt nytt. Det är inte jämställdhet, även om det i många delar sorterar där under.
Ja.
Men, och sen så väcktes ju tanken att jag skulle skriva den här boken. Så alla liksom delar i det. Viljan att göra någonting. Jag fick ju, det var ju många som frågade om specifikt hur uppropet hade gått till och ville ha hjälp. Man ville också höra oss prata om det.
Ja.
För att det var intressant.
Ja.
Och det fick jag ju inte göra. Jag fick inte åka någonstans överhuvudtaget och ens säga ett knyst om de här frågorna. Och boken, ja, som ni själva har läst, den hade jag ju aldrig fått godkänt som bisyssla att skriva den här boken.
Nej.
Så att det fanns inte som alternativ. Utan det var inte enkelt, men det enda valet att faktiskt sluta.
Ja, för det måste ändå ha känts liksom väldigt vemodigt, eller liksom att du har varit inom polisen sedan 92 då och alltså.
Ja, men så var det ju, och
jag tänker man får en identitet.
Ja, men absolut, alltså, och jag är ju polis idag med på något sätt.
Såklart.
Och jag trodde ju inte att jag skulle sluta, det var väl mest det.
Ja.
Alltså jag hade inte ens tänkt tanken. Det finns otroligt mycket att göra inom polisen med många olika liksom, professioner inom polisen.
Mm.
Så att jag hade aldrig ens tänkt tanken att jag faktiskt skulle sluta som polis.
Nej.
Jag skulle gå i pension som polis. Ja. Det var ju min tanke.
Mm.
Men, och visst, idag kan jag känna mig ganska trygg med mitt beslut. Mm. Och känner mig otroligt taggad att hjälpa till.
Mm.
Men, och det kan ju vara egentligen var som helst. Om det sen är polisen eller på liksom någon annan myndighetsnivå eller politiskt eller vad det nu skulle kunna vara. Det spelar egentligen ingen roll. Frågan i sig ser ju exakt likadan ut.
Ja.
Och jag driver den egentligen på samma sätt.
Men kan du ge några konkreta åtgärder som du ändå tänker att svensk polis borde ta åt sig?
Mm. Alltså, för det första så måste man ju vara villig till att förstå och att ta det till sig. Att någonstans så ska man sluta med liksom kartläggningar och, som jag säger, riktlinjer eller checklister, handlingsplaner. Utan verkligen, verkligen vilja förstå. Också förstå att kunskapen sitter ju hos alla som har varit utsatta. Sen behöver man förändra ledarskapet. Man behöver göra ett antal, ta bort gamla ledare. Och det handlar egentligen inte så mycket om att de kanske gör ett dåligt jobb helt och hållet. De har ju mycket kunskap och gör mycket bra saker. Mm. Men för att inte få in det här med nepotism och vänskapskorruption och det, så behöver det vara rent.
Ja.
Det behöver komma något nytt. Som vågar göra om och göra nytt. man behöver absolut lyfta kvinnor. Och sen om det ska vara i ledande befattningar, det är inte säkert. Men man behöver förstå att man ser på saker och ting annorlunda. Mm. Och det behöver man lyfta upp. Ja. Man behöver ha ett system för visselblåsare. Absolut.
Ja.
Och det är väl egentligen kanske... Och så får man upp det. Alltså byta ut ett antal chefer och förändra. Och inte vara så snabb med att man ska ha lösningen på plats, utan att våga vara lite innovativ och se det som att det här kan få växa fram. Mm.
Lite edgy.
Ja, men lite så att man kan liksom... Vissa saker kan man ju inte stretcha.
Nej, precis.
Men väldigt mycket kan man stretcha.
Ja.
Och att man gör det. Mm. Vi testar lite olika varianter.
Ja, exakt.
Mm. Och så får vi se var vi hamnar någonstans. För vi vet ju som sagt inte. Finns ingen lösning på det här. Vi kan inte liksom plocka den här lösningen och sen så gör man om den till polisens sak. Utan vi behöver fundera lite på den.
Mm.
Och verkligen ha... Jag tror inte på stora forum eller sitta på arbetsplatsträffar och sitta och diskutera de här frågorna. Jag tror att man behöver gå till individer. Mm. Jag tror att man behöver satsa på coacher, satsa på någonting där man kan nå individen. Vi behöver stärka varje individ inom svensk polis. Svensk polis behöver nog inte stärkas som myndighet och organisation.
Nej.
För att man behöver stärka den enskilde.
Mm. Så sant. Det är så intressant också. Mm. Okej, vi har kommit till sista frågan.
Mm.
Vad inspirerar dig?
Och det är så otroligt mycket som inspirerar mig. Jag är ju väldigt lätt inspirerad. Jag inspireras av färger, dofter, ni, glada människor, positiva människor. Men det som inspirerar mig, det är de som söker sin egen lycka och inte jagar någon annans.
Mm.
Och våga vara sig själva oavsett sammanhang.
Mm. Tack så jättemycket för att du ville gästa Ångestpodden och för att du har skrivit den här boken.
Ja,
så
tack riktigt. Snälla för att ni ville lyssna.
Tack.
Tack.
Ja, alltså jag vet
Gud,
inte.
Gud, alltså det är ju tungt.
Mm.
Och det är också obehagligt, tycker jag.
Ja, och det är så fruktansvärt viktigt, och det har ju blivit liksom lite på tapeten nu i och med hela liksom så här Paradise Hotel-grejen, att så här, det är så viktigt att männen börjar prata med varandra och att männen säger ifrån till varandra och visar vad som inte är ett acceptabelt beteende.
Jag har faktiskt en sak som jag ville ta upp från Kerstins bok, Gärningsmannen är polis, där man just skriver om sexuella trakasserier på arbetsplatsen.
Mm.
Så skriver hon så här att sexuella trakasserier på arbetsplatsen kan leda till allvarligare konsekvenser än vad forskarna anat. Man vet redan att det kan resultera i psykisk ohälsa, men en ny studie som kom nu i september 2020 från Stockholms universitet visar även att risken för självmord ökar. Till grund för studien ligger ett omfattande material där över 80 000 svenskar besvarat en arbetsplatsenkät. Mm. Och sen har det här följts upp. Och de som har varit utsatta för sexuella trakasserier på jobbet hade en mer än fördubblad risk för att begå självmord. Och de hade också över 50% högre risk för att utföra självmordsförsök.
Mm.
Det här är liksom forskning som är livsavgörande, att vi tar på allvar, att arbetsgivare får ta del av.
Ja.
Ja.
Mm. Tack så jättemycket, Kerstin. Dels för att du ville gästa Ångestpodden och för att du har skrivit den här otroligt viktiga boken som jag tycker alla ska springa och köpa nu.
Och Kerstin har ju skrivit den här tillsammans med Lisa Bjurvald. Mm. Och den heter som sagt Gärningsmannen är polis. Jag rekommenderar alla att läsa den.
Och de här citaten som vi har läst upp i avsnittet är ju citat från boken och
precis,
från själva uppropet som de gjorde under MeToo. Hashtag nödvärn alltså.
Exakt. Jag är faktiskt lite tagen av det här avsnittet, Sofie.
Ja, det är viktigt. Och jag bara pratar direkt till alla män nu. Alltså, prata med era killkompisar som inte beter sig bra. Det är liksom det där allting börjar. Det spelar ingen roll hur mycket vi kvinnor tar i de här frågorna, för det är liksom männens tur nu.
Verkligen. Jag hoppas jag ser många män som delar det här avsnittet.
Gaska upp er.
Nej, men det hade varit roligt, eller så här roligt. Det hade känts fett om män ville dela det här avsnittet, så bara lyssna på det här. Det här är så viktigt. Tjejer med såklart, ni alla är fantastiska som lyssnar, delar och peppar oss, och framförallt våra gäster som bidrar till de här avsnitten.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat ännu en vecka på Ångestpodden. Vi hörs ju som vanligt igen nästa vecka
i all oändlighet.
Hej då!
Hej då!